Det här är novellen i P1 och strax hör vi en berättelse av författaren Ola Klingberg. Novellen Gråzon är från 2015 och det är Sten Ljunggren som läser.
I slutscenen av filmen Seven öppnar Morgan Freemans rollgestalt en kartong som innehåller ett avhugget huvud. Det är nu nästan 20 år sedan filmen kom ut, men många minns just det där avhuggna huvudet. Även om folk har olika uppfattningar om hur mycket av det man får se. Bara håret, en bit av ansiktet. Vissa har sagt mig att de genast såg att det var Gwyneth Paltrow. Det var ju det som var så hemskt. Att huvudet tillhörde den gravida hustrun till den andra polismannen, spelad av Brad Pitt, som också är närvarande i scenen. Sanningen är att man inte ser något huvud alls. Man hade inte ens något fejkat huvud i kartongen då scenen spelades in. Regissören David Fincher tänkte att den starkaste bilden av det där huvudet, det var den som åskådaren själv skulle skapa. Även jag minns hur huvudet såg ut, trots att jag är fullt på det klara med att jag aldrig har sett det. Som pensionerad vittnespsykolog vet jag att minnet inte är det arkiv vi brukar inbilla oss. Snarare är det en skapande process, för vi redigerar om bilderna varje gång vi minns dem. Vi lägger till det vi vet men aldrig såg. Vi fyller i där bitar fattas, och efter en tid fattas de flesta bitar tills bilden känns övertygande och någorlunda fullständig. Sen lagrar vi den i minnet på nytt, och nästa gång vi tar fram den har skillnaden mellan det vi verkligen minns och det vi bara föreställde oss blivit suddig. Vi minns det vi minns. Vad som egentligen hände, det är en annan sak. Jag är 71 år. Jag är inte gaggig. Det är inte det här handlar om. Det handlar om det mänskliga minnets otillförlitlighet överlag. Jag slår upp den första dagbok jag någonsin skrev. Första sidan är daterad lördagen den 28 oktober 1950, vilket är en dryg månad efter min sjunde födelsedag. Texten börjar: jag är hos farmor och farfar. Pappa ringde just och berättade något hemskt. Farmor och farfar bodde i Uppsala. Vi bodde i Linköping. Men jag var ofta hos dem på lov och på en del helger. Och jag har ett visst minne av hur farfar la på luren och sen talade om för mig vad pappa hade berättat. Att en villa inte långt ifrån vår hade brunnit ner till grunden. Och att min bästa kompis därmed hade förlorat inte bara sitt hem, utan även sina föräldrar. 64 år senare sitter jag nu i Kungliga bibliotekets tidningsarkiv och läser i Östgötakorrespondenten om händelsen. Branden hade börjat vid 5-tiden på eftermiddagen. Parets kvarlevor hittades i sovrummet där sängen hade stått, och det spekulerades om att de hade tagit sig en tupplur och att det var därför de inte hade hunnit ut ur huset. Ett troligt scenario, som man självklart inte nämner i tidningen, är att fadern kom hem från jobbet, och eftersom min barndomskamrat, deras enda barn, var ute någonstans, passade föräldrarna på att älska och sen slumrade de till. Kan branden vara anlagd, undrade tidningen. Ingenting tyder på det, svarade brandchefen, men man har ännu inte lyckats fastställa brandorsaken, så ingenting kan uteslutas. Längre än så kom man tydligen aldrig. Och på den punkten skiljer sig mitt minne från den dokumenterade verkligheten. För jag minns att en luffare greps för dådet. Han hade ringt på dörren och bett om ett mål mat, och då han nekades hämnades han genom att sticka huset i brand. Jag begrundar denna avvikelse över en kopp kaffe i Kungliga bibliotekets fik. En luffare. Var hittade man sådana i Sverige år 1950? Förmodligen sällan i verkligheten. Desto oftare i sagor och i berättelser från tidigare eror. Ändå har jag en tydlig minnesbild av den skyldige luffaren, fastkedjad vid den drypande stenväggen i en kall fängelsehåla. Ett rent skolexempel på hur man kompletterar minnen med uppgifter från andra källor. Efter tragedin flyttade min kamrat till släktingar någon annanstans i landet och vi sågs aldrig mer. Jag fick en ny bästa kompis. Det som hade hänt sjönk ner i det förflutnas dunkla vatten. Och där önskar jag att jag hade fått vara kvar. Jag ser mig omkring på de andra människorna på fiket. Vad har de kommit till Kungliga biblioteket för att studera? Ebbe Carlsson-affären? Hedenius-debatten? Klitorisskildringar i 70-talets pornografiska litteratur? Knappast någonting av lika stor personlig betydelse som det som jag nu försöker reda ut. Häromdagen blev jag kontaktad av min gamle barndomskamrat. Han hade hört mig intervjuad i P1 och hade känt igen mitt namn. Jag har ingen skäl att misstro hans motiv, men ändå fick hans mejl med att känna mig på något sätt påkommen. Kanske för att någon del av mig uppfattade det som hände som ett äventyr. Ett mycket otäckt äventyr, men därför också mycket spännande. Jag minns, eller tycker mig minnas, hur jag fantiserade kring en filmscen, men den kan lika gärna komma från en bok eller ett radiodrama. Skurken häller ut en sträng av krut, eller kanske är det fotogen, hur som helst någonting mycket eldfängt. Sen tänder han en cigarett och betraktar sitt verk innan han med en nonchalant gest släpper tändstickan ner på strängen som genast fattar eld. Vi har alla sett den scenen flera gånger. Den är en kliché. Men mitt 7-åriga jag hade förstås inte den distansen och skurkens nonchalans var både förfärande och förförisk. Men jag hittar inga spår av de fantasierna i min dagbok. Där står det bara att jag var hemma hos farmor och farfar när pappa ringde och berättade något hemskt. I flera olika försök har man visat att det inte bara går att påverka hur vi minns saker och ting utan att man faktiskt kan implantera helt och hållet uppdiktade barndomsminnen. Amerikanska college-studenter har förmåtts att minnas hur de på ett bröllop då de var små råkade knuffa omkull bålskålen rakt över brudens föräldrar. Eller att de under ett besök på Disneyland fick skaka hand med Snurresprätt. Vilket är synnerligen osannolikt eftersom Snurresprätt är en Warner Brothers-figur, inte en Disney. Metoderna är förvånansvärt enkla. Det är inte droger och elchocker vi talar om, inte ens hypnos. Man övertygar bara personen om att den uppdiktade händelsen verkligen har ägt rum, till exempel genom att säga att hans föräldrar har berättat om den. Man ser till att personen känner att det vore bra om man kunde minnas. Man uppmuntrar varje fragment som personen tycker sig komma ihåg. Och man uppmanar personen att tills vidare inte bekymra sig över huruvida bilderna som dyker upp verkligen är minnen eller bara föreställningar. Det kommer du att kunna avgöra så småningom, säger man. Sanningen är förstås att föreställningarna blir till minnen. Jag tittar upp och ser en man i min egen ålder komma in. Jag känner inte igen honom. Det hade väl varit konstigt om jag hade gjort det. Men jag förstår av hans sökande blick att det är han. Jag höjer handen och stoppar samtidigt undan dagboken. Han slår sig ner med ett brett leende och säger att han hoppas att jag inte tycker att det var konstigt av honom att ta kontakt. Men en gång i tiden var vi faktiskt bästa kompisar. Och när han hörde mig på radio tänkte han att vore det inte roligt att ses igen efter alla dessa herrans år. Vad kul att jag hade tid. Jag svarar naturligtvis i samma tonart. Verkligen roligt att ses igen. Vad är det för forskning du håller på med här? Undrar han och tar av sig halsduken. Jag är inte beredd på frågan och har inte förberett ett svar. Jag säger det första som faller mig in. Jag gör efterforskningar kring hur personligheten förändras genom livet. Han ser förbryllad ut, så jag fortsätter. Ja, alltså, man förändras ju ständigt under livets gång. Och då kan man fråga sig om det är rimligt att betrakta en person som en och samma individ genom hela livet. Det är ju en fråga som har stora implikationer, juridiska och moraliska. Jag menar, om en människa inte längre kan anses vara samma individ som hon var för, säg, 10 år sedan, då blir det ju moraliskt oförsvarbart att nu straffa henne för någonting hon gjorde då, även om det i vissa fall må vara praktiskt nödvändigt. Min forne kamrat tycks inte riktigt lagd för sådana abstraktioner. Själv är han väg- och vatteningenjör. Han säger, jo, det är klart att man förändras, men man är ju ändå alltid en och samma person. Annars blir det ju liksom ingen ordning alls, va? Jag tänker, nej, kanske är det ingen ordning alls. Ett människoliv är som en serie reinkarnationer som flyter in i varandra. Den person man är idag skiljer sig alltid en aning från den man var igår. Och det enda som håller ihop denna rad av personer, utöver yttre omständigheter som namn och bostad och bankkonton, i minnet, det otillförlitliga, kreativa, lögnaktiga minnet. Den ordning vi lyckas skapa i detta är just en skapad ordning. Men istället säger jag, det är verkligen roligt att ses igen. Vi har väl inte sett varandra sen tragedin? Nej, hans min är allvarlig men vänlig. Jag fortsätter. Du flyttade till din faster, var det, va? Ja, min faster och hennes man. Hon försökte skydda honom från det förflutna, berättar han, genom att hålla honom borta från det. Ny skola, nya kamrater, nytt allting. Hans liv är delat i två delar, före och efter. Han vet att hans faster bara vill honom väl. Men han är inte säker på att det verkligen var rätt att klippa alla band. Det hade känts bra för honom att få med sig lite mer av före in i efter. Om du förstår vad jag menar, avslutar han lite ängsligt, som om han är rädd att han tränger sig på. Vilket får mig att inse att jag sitter med armarna i kors och axlarna uppdragna. Jag låter dem sjunka ner och bemöda mig om att anlägga en öppnare min. Jag säger, hur länge var det egentligen du bodde hos oss innan du åkte till din faster? Bara första natten. Men nog var det några dagar åtminstone. Mamma och pappa ställde in en tältsäng åt dig i mitt rum. Ja, men det var bara första natten tills faster kom och hämtade mig. Men jag fick inte tag på henne förrän nästa morgon. Det var därför jag fick bo hos er. Men hon kom förstås med en gång. Han ser aningen stött ut, men försöker dölja det. Han är säker på att han minns rätt och jag fel. Och tycker väl att det är märkligt att jag kan ta miste ens om en detalj. För det handlar ju om en livsomvälvande händelse. Hade ämnet varit mindre känsligt hade jag kunnat fråga om han har sett filmen Seven. Och om han minns huvudet i kartongen. Men det kan väl göra detsamma om det var en eller ett par dagar, säger han överslätande när tystnaden börjar bli för lång. Ja, visst, det är klart att det gör detsamma, instämmer jag. Och på ett sätt kan man väl säga att det gör det, för det som hände, det hände, vad det än var. Men på ett annat sätt kan man säga att det har en avgörande betydelse. För enligt dagboken var jag i Uppsala då hans hus brann ner och hans föräldrar dog. Och jag har alltid velat tro att jag verkligen var det. För jag har ytterligare ett minne från tragedin. Så här ser det minnet ut. I skolan hade min kamrat och jag blivit osams. Det hade något att göra med en tredje grabb. De två hade slagit sig samman och hade någon hemlighet som de demonstrativt lät bli att inviga mig i. Efter skolan cyklade jag ensam omkring, sparkade på stenar och bröt kvistar och buskar. Jag kom att cykla förbi utanför min kamrats hus. Han verkade inte vara hemma. Ingen såg ut att vara hemma. Det hade börjat skymma, men det var släckt i alla fönster. Jag vände och cyklade förbi igen. Sen stannade jag, klev av cykeln och smög in i trädgården. En vedtrave vilade mot husväggen. Jag hade själv varit med och staplat den. En hög med löv hade blåst upp mot vedtraven. Jag hade tändsticksplån i handen och jag fantiserade kring den där film- eller boksekvensen med skurken som tänder en cigarett och med förförisk nonchalans släpper tändstickan. Den borde ha slocknat, för löv är ju inte lika eldfängda som krut eller fotogen. Men rätt bra brinner de förstås. Och det hade inte regnat på länge, det står nämnt i tidningen. Lågan fick fäste och spred sig. Och elden tycktes med en gång ha blivit för stor för att jag skulle kunna stampa ut den. Plötsligt sprang jag tillbaka till cykeln. Om någon såg mig skulle det bli svårt att förklara vad jag höll på med. Och elden skulle dö ut av sig själv så fort löven hade brunnit upp. Vedträna var alldeles för grova för att kunna fatta eld så lätt. En stund senare såg jag från fönstret i mitt rum röken som steg upp mot kvällshimlen. Vid de tillfällen under årens lopp då jag dragit mig detta till minnes, och det är inte så ofta som man kanske skulle kunna tro, har jag tänkt på detta som ett amalgam av sanna minnesfragment som tillsammans bildar en helhet som aldrig ägde rum. Minnet av hur min kamrat och en annan kille slöt sig samman mot mig kunde mycket väl vara sant. Och kanske fantiserade jag verkligen ondsint om hur den där vedtraven skulle kunna sätta fyr på huset. Brandrök hade jag naturligtvis sett, om inte från mitt fönster, som någon annanstans. En osannolik detalj som antydde att detta minne var en konstruktion var tändstickorna. Hur kom det sig att jag hade tändsticksplån på mig? Men det starkaste beviset för att händelsen aldrig inträffade var naturligtvis dagboken, där det står, svart på vitt, jag är hos farmor och farfar. Pappa ringde just och berättade något hemskt. Det som skrivs ner direkt efter en händelse har nästan alltid högre sanningsvärde än alla senare hågkomster. Såvida den som skrev inte ljög med flit. Kanske skrev jag den där anteckningen som en fantasi om oskuld. En sorts besvärjelse för att rentvå mitt samvete. Eller kanske var den tänkt som ett falskt spår för den händelse att polisen skulle fatta misstankar mot mig. Och tändstickorna kan jag naturligtvis ha tagit med mig hemifrån. Vilket gör allt jobb ett snäpp värre eftersom det tyder på uppsåt. Barns minnen är ännu lättare att påverka än vuxnas, särskilt om barnet har livlig fantasi. Och det har jag som vuxen fått höra att jag hade. Det är fullt möjligt att jag redan några veckor efter tragedin inte längre var riktigt säker på vilken verklighet som var den sanna. Och allt sedan dess har jag valt att tro på min oskuld. Vi har nått det skede av återseendet då det är dags att tala om vad vi har haft för oss sedan sist, för 64 år sedan. Men det blir mest bara summerande redogörelser. Samtalet vills inte riktigt. Jag är fullt på det klara med att det är mig det beror på. Han talar om sin hustru som nyligen gick bort. Och jag tänker att det nog förklarar hans initiativ att ta kontakt med mig. Nuet är inte längre vad det var. Så han har vänt blicken bakåt och försöker foga samman delarna av sitt liv till en helhet som måste ha ett värde. Han förtjänar bättre än det svala gensvar jag fruktar att jag hittills har gett honom. Men jag ångrar ingenting, säger han. Det gör jag inte. Jag vet inte exakt vad detta syftar på. Jag har nog missat det han sa senast. Men det låter hur som helst som om han har upphöjt sentensen till en livsvisdom att söka tröst i. Jag ler förbindligt. Vad annat kan jag göra? Han säger, du då? Ångrar du någonting? Biblioteket stänger snart. På fiket är jag den enda som är kvar. Fortfarande har ingen skuld bevisats bortom varje rimligt tvivel, så ingen har faktiskt rätt att döma mig. Men jag måste ju ändå konstatera vilken verklighet som nu tycks mig troligast. Det jag hoppades hitta i de gamla tidningsartiklarna var väl något att lägga i den andra vågskålen. Någon detalj som jag kunde ha glömt. Att branden förmodligen berodde på ett elfel. Att den hade startat i köket. Att man misstänkte sängrökning. Men nej, inget tydde visserligen på att branden var anlagd. Men orsaken blev aldrig utredd. Borde jag ha bekänt för honom? Jag gjorde alltså inte det. Hur skulle jag kunna få honom att förstå att det handlar om att det kanske var eller att det nog var? Och att det ändå inte är riktigt samma sak som att det var? Och på vilket vis skulle den ovissa sanningen gagna honom? Han lever i tron att hans föräldrar dog i en eldsvåda. Skulle han bli lyckligare av att få höra att det kan ha varit mordbrand? Om man nu kan använda den rubriceringen när gärningsmannen bara var 7 år. Borde jag inte snarare bara vara lättad över att jag som barn aldrig blev påkommen? Vad skulle ha hänt? Straffad som brottsling skulle jag naturligtvis inte ha blivit. Men det kan tänkas att man hade ansett att mina föräldrar brustit så gravt i min uppfostran att jag satts i fosterhem. Jag är glad att det inte skedde. Men det finns ändå något stötande, eller åtminstone otillfredsställande, i att det jag gjorde aldrig fick några konsekvenser alls för mig. Att ingen högg tag i mina axlar och skakade mig och ropade, men begriper du inte vad du har gjort? Och att ingen heller sen förtvivlat kramade mig. Jag slår upp dagboken igen. Jag är hos farmor och farfar. Pappa ringde just och berättade något hemskt. Med kulspetspenna stryker jag över orden och de följande meningarna också, hela sidan. Inklämt mellan raderna skriver jag sen, med en handstil som skiljer sig från de stora, barnsliga bokstäver jag just har strukit över, men som ändå bär på spår av dem. Igår, men jag hejdar mig. Det är för sent. Vid 71 års ålder kom jag inte att kunna upprepa den bedrift jag lyckades med när jag var 7. Borde jag då kanske ändå ha bekänt för honom? Inte för hans skull, utan för min. Det skulle vara själviskt av mig, men tanken är ändå frestande. För den som bekänner kan åtminstone visa ånger och be om förlåtelse. Men det vore bara en sorts rollspel. Den där 7-åringen kan inte förlåtas, för han finns inte längre. Jag vet inte ens riktigt vem han var. Allt jag vet är det jag minns av honom, och jag vet vad minnen är värda.
Du hörde Sten Ljunggren läsa novellen Gråzon av Ola Klingberg. En novell från 2015. Producent var Josef Knevel och ljudtekniker var Mats Källqvist, produktionsbolaget Massa Media. I vår app Sveriges Radio finns många fler noveller. Hjärtmarkera i appen så kommer en pushnotis när vi lägger ut en ny novell.